Tjena Tina, det var Jocke här på Inpodden.
Hallå, hallå.
Tjena, hur är läget?
Jo, men det är fint. Hur är det själv?
Jo, men det är bra. Jag har haft så himla mycket att göra på jobbet under en period i mitt vanliga jobb. Så ja. Det var kul att köra igång lite igen med poddandet. Och jag har tänkt länge på att jag vill prata med dig, så det var superkul att du ville vara med. Du lyssnar på Gin-podden, Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig här idag har jag Tina Bertelsen från Helsing Distillery och Lotten Lund Estate. Varmt välkommen Tina!
Tusen tack!
Vad roligt att ha dig med här i podden. Vi har ju träffats lite grann på mässor och så genom åren.
Det har vi, det stämmer. Men det är kul att äntligen få podda ihop.
Ja, jag håller helt med. Tina, liksom människor som inte riktigt känner dig, skulle du vilja berätta lite grann vem du är och vad du har för bakgrund?
Jag är ju ekonom i grunden och har ju jobbat med färskvaror hela mitt liv. Faktiskt 27 år inom frukt och grönt har jag jobbat med på en stor importör här i Helsingborg. Och sen så har jag ju alltid varit väldigt intresserad av mat och vi var ju huvudsponsor till kocklandslaget när de vann OS-guld i början på 2000-talet. Uh-huh. Jag hade ju hand om kocklandslaget på den tiden och mitt stora matintresse har då blivit även ett dryckesintresse de sista 15 åren ungefär, för ingen måltid är ju komplett utan en dryck till, en passande dryck. Så ligger det till i bakgrunden. Sen är det ju en resa till Toscana som då blev en vingård här i Allerum strax utanför Helsingborg och även då destilleri.
I Toscana, berätta, när åkte du dit? det låter så här, okej, Italien, Sverige, men fortsätt berätta, det här vill jag höra om.
Vi hade ju redan marken som vi hade investerat i och gjorde vi i början på 2000-talet. Vi hade 10 hektar och 2010 så var vi i Toscana i Montalcino på en mat- och vinresa och där öppnade vi balkongen och det var ju fantastiskt vackert, väldigt, väldigt vackert. Och då så sa min sambo, det är precis så här man ska bo. Och då så sa jag, du är ju helt tog och tänker inte flytta till Italien. Nej, sa han, vi ska inte bo i Italien, vi ska bygga en vingård hemma i Allerum. Vi har ju mark. Och det var ju en väldigt, väldigt tokig idé. Tills vi faktiskt kom hem. Jag visste inte om att vi hade vingårdar i Sverige på 2010 då. Men när vi kom hem därifrån då hamnade vi på en vingård faktiskt på Öland. Under skördefesten där. Och då tänkte vi att kan de göra bra rött vin på Öland kan vi göra magiska vita i Skåne. Så då satte hela processen igång.
Oj, vad häftigt. Men alltså, om vi bara backar bandet lite grann. Du berättade att ni har ytan och så, men vad är det som krävs egentligen för att man ska kunna ha en odling? Vad är det som krävs av jorden och av klimatet och allt det här? Det är ju så många frågor nu.
Ja, precis. Druvor idag är anpassade för kallt klimat. Klimatet i sig är inga problem. Det är druvor som mognar lite fortare, lite duktigare på att bilda socker. Framförallt druvor för vitt vin då ju såklart. Sen jordmånen, det visste vi ju inte riktigt när vi stod och kläckte i den i Italien eller när vi fick prova det röda vinet på Öland. Men det visade sig att vi hade en kalkrik lerjord, vilket är ganska bra. Sen har vi ju kanske en för fin jord för att odla vin i. För egentligen är det så att förr i tiden så satte man vinrankor i de jordar som inte kunde producera mat. Så det ska ju vara magra jordar egentligen. Vi har ju en ganska bördig, vi har ju klass 10 jord här i Skåne. Bördig jord som är anpassad för matproduktion. Men vi ville inte bli livsmedelsbönder, vi ville bli vinbönder. Så att därför blev det vinrankor.
Häftigt alltså. När ni tog det här första spadtaget, och hur börjar man? Hur startar man en vingård liksom?
Ja, men jag hade faktiskt fått kontakt med Vinuniversitetet i Freiburg som forskar då på druvor för kallt klimat. Och det de också tittar på är ju även, det här är ju redan på 60-70-talet, så tittade man ju på dels druvorna som skulle tåla lite svalare breddgrader och sen druvor som inte behöver bekämpas med koppar. Det vill säga svampresistenta druvor som har eget skydd mot mjöldagg. För man använder historiskt sett ganska mycket koppar i vinodlingar, vilket gör att jordarna dör ju fullständigt. Det blir inget nickel kvar alls. Så det vill man ju komma ifrån. Mm. Så tyskarna har ju varit duktiga på att forska på detta och då släppte man Solaris 1975. Sen hittade den hit genom att danskarna tog hem den till Danmark på 80-talet och sen så blev ju svenskarna, då blev ju Sverige ett erkänt vinland enligt EU 1999 när vi hade gått med och då åkte svenskarna över till Danmark och hämtade hem Solaris hit. Och där 2012 då när vi hade, 2010 var vi i Toscana ju, men 2012 så hittade jag faktiskt på Jordbruksverket, då hittade jag studieresor till Freiburg vinuniversitet och man fick åka runt på plantskolor och odlingar, titta på plantering, uppbindning, beskärning, skötsel under året. Så jag åkte ner på en sån studieresa där på våren 2012. Beställde då 15 000 stockar på stående fot faktiskt. Tänkte, det här ska vi plantera. Det blir en bra dryckesportfölj av de här fyra olika druvsorterna.
Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, jag sitter bara, du ser ju inte det eftersom vi inte har ett videosamtal, men jag sitter bara här och ler, Tina. Alltså, vilken passion
ja.
Du har.
Ja, däremot så var jag ju gravid när vi åkte ner. Det visste jag inte när jag beställde resan, så jag kunde inte prova så mycket vin, tyvärr.
Mm.
Och jag missade även höstens resa som handlade om vinifieringen. Och när lilla Olivia då kom så tänkte vi att det här är perfekt. Det här kan jag ju göra när jag är mammaledig. Plantera 15 000 vinstockar. Men,
du var kopplad men på någon anordning på barnvagnen. Det finns allt liksom.
Precis. Vin, eller vad säger jag? Ledig var jag ju inte, insåg vi då ju. Så att vi fick faktiskt sätta projektet på paus till 2016. Så då såg jag ut mig från mitt arbete och har sysslat med detta på heltid sedan 2016 då.
Ja, det är ju jättehäftigt. Och oj, om du skulle liksom tänka tillbaka på den här personen som åkte ner till Tyskland och skulle lära sig lite mer och kolla på vinstockar och så. Vad skulle du säga till den personen idag om du visste det du vet idag?
Ja, är du tokig, tänkte man lite. Det är inte så, vi har inte bara 15 000 stockar längre, vi har ju 45 000.
Ja, för jag läste på er hemsida, ja. Det har utvecklats lite över tid också.
Och ja, ja.
Den där utvecklingen, när, kan du berätta lite grann om hur ni har skalat upp och sådär över tid?
Ja, vi har ju planterat i tre etapper kan man säga. Det är ju någonting vi har gjort ur ett ekonomiskt perspektiv. För det är ju ganska kostnadskrävande att sätta 15 000 stockar och så utbildningsmaterialet till det. Så att, det som är positivt med det är att vi också får tre etapper när det väl är dags att plantera om sen. Så att man kommer liksom aldrig stå utan skörd utan vi kommer alltid ha en bra mängd med skörd. Och varför det har blivit från 15 000 från början till 45 000 idag, det är dels för att vi, det är ganska maskinkrävande. Antingen handarbete som är otroligt kostsamt. Och ska man investera i en ganska hög kostnad på maskiner så kräver det ganska mycket stockar. Så därför har det blivit mer stockar än vad vi hade tänkt från början. Sen blev vi ju med en vingård till på vägen. Från början hade vi bara vingården här i Allerum. Men vi har ju dels sommarhus på Bjäre och dels så älskar vi Bjärehalvön. Och där blev ju en liten vingård som heter Ängla vin till salu och då köpte vi den och så har vi utökat. Så därför har det blivit två lägen faktiskt, vilket är väldigt spännande och ännu fler stockar då.
Shit, du har på två ställen, det visste inte jag. Hur skiljer sig de ställena åt och så?
Det är olika klimat, det är en halvtimme med bil bara, men det är helt olika klimat. Det är mycket varmare på Bjäre. Här i Allerum har vi ju en kalkrik lerjord som är ganska, den är kall. Lerjorden är kall. Och på Bjäre har vi då en lite mer varm med sand och mycket sten. Det är jättemycket sten som magasinerar värmen. Så det är inte så konstigt att potatisodlingen, att den startar där varje vår. Man kan ju få, på sommaren har jag uppåt en 30 grader jordtemperatur på Bjäre medan jag bara 20 i Allerum. Och det är ju alldeles ypperligt för en vinranka. Det gillar den ju jättemycket.
Ja.
Och sen så ligger ju, vår vinjudling på Bjäre ligger ju, kan det vara en 800 meter ner till vattnet i en söderslutning ner mot Skälderviken. Ganska skyddat klimat faktiskt. Medan här ligger vi 2 kilometer från havet och lite mer vind och lite blåsigare som också gör att vinmarken är lite svalare på sommaren.
Mm, mm.
Så att det är ganska stor skillnad på druva. Även om det är samma druva så blir det ganska stor skillnad i vinerna.
När formade du Lotten Lund då, som varumärke och vad var tankarna bakom det? Jag menar, du berättade att du åker ner och köper alla de här stockarna eller rankorna eller vad man ska säga. Och så sen så, när förstår du egentligen vad det är för typ av varumärke som du ska bygga? bygga, eller hade du redan de tankarna när du åkte ner innan du fick barn och så? Eller berätta lite grann om den bakgrunden.
Alltså, vi döpte ju, när vi byggde vårt hus så döpte vi det här området till Lottenlund. Och det kommer sig av att vi köpte marken från Annelund. Och sen har vi ett slott som ligger ner mot Domsten som heter Kristinelunds slott. Så då blev det ju tre flickor, för att byggloven på kommunen hette Lott A och så vår granne byggde sitt hus Lott B. Och så ville vi då ha något namn som skulle kunna klinga något kvinnligt namn, ja, liksom. Och så, ja, tänkte jag, ja, men så blev det Lottenlund. Så blev det liksom tre flickor här.
Ja.
Och det har blivit så ganska starkt varumärke, för jag kallas, alltså jag blir kallad Lotten eller Lotta av många, även människor jag känner. Och det är ju faktiskt någonting positivt att man har lyckats så mycket med varumärket.
Ja, verkligen.
Ja, sen heter ju vår vinhåll och Tima, så det är varumärket för själva vinprodukterna då, och det står ju då för Lottenlund, Tina och Manfred. Så vi är ju förlovade, jag och min sambo. Och vi är ju inte gifta, så att jag tyckte det var rent affärsmässigt mycket bättre att ha ett varumärke ihop än en ring på fingret.
Ja, men Lottenlund, Tina och Manfred, och det är därför det heter,
ja, Lottima. Ja, precis.
Det var så här företagsekonomiskt romantiskt.
Ja, precis. Och sen vad vi inte visste när vi byggde det varumärket, det var att Lottima och Lottimare på italienska betyder då det perfekta och det ultimata. Men, jaha, det ska vara med två T, så att det visste vi inte om.
Okay.
Men det var en ganska kul kuriosa kring,
ja,
det faktiskt.
Men verkligen. Så här, verkligen tur när man sitter och gör en så här ordvrickning och lek med någonting i ett varumärke. Ja. Så betyder, ja, det något som faktiskt passar väldigt bra in på det man skapar. Kul.
Precis.
Men har ni båda två, ni delade liksom redan från start den här visionen om att ni skulle starta en vingård, eftersom man kom med den här idén då?
Ja, det gjorde vi. Och han är ju mer anläggaren och byggaren, medan jag är mer den här värdinnan som tar hand om allt. Så att vi har det ganska bra uppdelat, att när det gäller de tunga bitarna som maskiner och slå ner 3000 stolpar och sånt, då köper jag in stolparna och sen så berättar jag för honom hur de ska stå.
Och så ses ni inte på så 5 månader för oss.
Exakt. Och så håller förhållandet för alltid,
ja,
eller hur?
Ja.
Det är jag som driver gården, men vissa bitar tar jag faktiskt hjälp av honom.
Ja.
Just det här mer maskinella, tunga traktorer och så.
Man blir ju väldigt nyfiken på att höra lite grann hur det ser ut där, och jag tänker att du kan säkert skicka lite bilder till mig också så jag kan,
ja,
ta och dela i samband med det här. Men,
ja,
om du ska försöka berätta, om man aldrig har besökt er eller sett några bilder, skulle du kunna berätta för lyssnarna vad de möts av när de kommer till Lottenlund?
Vi hade ju tidigare en väldigt vacker pilallé som gick in till vingården med 93 stora, vackra, gamla pilar som vi har satt i början på 2000-talet. Men eftersom att verksamheten har blivit lite publik nu, då vill vi inte ha in gäster in i området där vi bor. Så att då har vi gjort så att vi byggt en helt ny väg som faktiskt går in i vinfältet. Och där har vi satt 4000 lavendel. Så att i juli då surrar det ordentligt och är väldigt vackert lila längs hela vägen in till vineriet. Ja. Sen är vi ju inte färdigbyggda här, för det är ju ett livslångt projekt vi håller på med. Vi bygger ju lite för nästa generation.
Ja.
Men vårt hus är i princip omringat av vinodling och vi har en stor märgelgrav. Det är ju gamla sådana här dammar man grävde upp kalkrik lera förr i tiden, märgelera, och så la man den på odlingar som inte hade så mycket kalk i jorden, så det var en form av gödning.
Mm, mm.
Sen när industrin började producera kalk i slutet på 1800-talet så slutade man gräva sådana här dammar. Och där är ju då ett extremt rikt alltså fågel- och liv och insektsliv i de här dammarna. Väldigt vackert är det. Så det finns en tanke om att vi ska lysa upp det och kanske bygga någon liten restaurang där i framtiden, vi får se. Men det är mycket vinodling på marken. Av 10 hektar här i Allrum så är ju 7 hektar vinodling. Sen möts man ju då av en plats där vi har vineriet, där vi har tillfälligt vineri, där vi också ska bygga ett nytt vineri. Så att det är inte riktigt klart. Det är några år kvar.
Det här nya vineriet då, berätta lite grann om det. Vad är det för tanke där bakom?
Ja, tanken var ju att både vineriet och destilleriet skulle flytta över till det vineriet vi ska bygga på 600 kvadratmeter. Och då skulle man mötas av en glasad fasad där kopparpannan stor. Så det blev en väldigt vacker, så skulle man mötas av en stor kopparpanna. Men det finns också vissa krockar mellan att destillera och vinifiera. Så att vi har faktiskt stämt oss för att låta destilleringen ligga kvar i det tillfälliga vineriet vi är idag, som är på 200 kvadratmeter. Och så flyttar bara vineriet över i den nya byggnaden när den är klar.
Ja,
mm. Så vi behöver också lagring och till destilleringen. Vi har inte så... Vi vill gärna ha de ekfaten, om man lagrar på fat och så, i en separat avdelning. Och inte blanda fat med vin och sprit på samma ställe. Så att vi tänker att vi ska separera dem helt och hållet. Då blir det gott om plats i destilleriet och det blir gott om plats i vineriet. Och så kan man köra provningar och besök på båda ställena samtidigt. I olika grupper med besök. Så att, plus att vi kan destillera utan problem under skörden. Så vi vill ju inte få in värme i vineriet när vi skördar och gör vin. Och destilleringen genererar ju värme och fukt. Ja. Så de krockar lite grann faktiskt. Så att, det kommer nu bli bra i slutändan när vi är färdigbyggda. Vi har tagit en liten paus nu på grund av lågkonjunkturen.
Ja, men det är förståeligt. Drömmen då? Vad är den drömmen egentligen? Alltså att förverkliga någonting som... fanns i Toscana här i Sverige. Var det det som var drömmen? Eller har ni alltid haft ett sug på att ha ett eget företag och förverkliga något? Eller vad?
Drömmen är ju att få upp... jag vill förmedla den känslan jag känner när jag njuter av ett glas vin ihop med väldigt god mat. Den känslan jag får på den euforin, den vill jag ju förmedla till andra. Så att jag brukar säga så här, vi säljer ju inte vin utan jag är inte destillat heller. Vi säljer ju smakupplevelser. Sen kan de upplevelserna förstärkas med en väldigt vacker plats. Fågelkvitter ute i vingården. Alltså man kan förstärka smakupplevelsen med mer än bara att äta och dricka och dofta. Utan det kan ju vara även visuellt. Till exempel har vi byggt en köksträdgård på 600 kvadratmeter, men den är ju inte en effektiv odling med 600 kvadratmeter, utan där är ju liksom, det är en väldigt vacker plats att gå in på. Ja. Där vi då odlar örter och grönsaker. Och vi har 800 kvadratmeter bärträdgård och det är samma där, den är inte effektiv utan den är vacker istället och så har vi lite mindre bär i den istället. För att få det här visuella, för det är väldigt viktigt att man hittar platser där man kan njuta extra mycket i livet. För det blir så tråkigt med kontor, industrier och allt sånt, motorväg.
Ja, men jag tycker det är intressant för att jag visade några vänner bilder från er hemsida inför att vi skulle prata här idag. Och de bara, ska du prata med någon utomlands? Jag bara, nej, det ska jag inte göra. Och man blir ju väldigt sugen på att åka och hälsa på när man ser bilderna på webben. Så det du berättar om hur vackert det är och att man kan njuta i en miljö. Det förstår man ju verkligen när man ser bilderna också nu när du berättar. Så roligt att få höra om det.
Det är som ett grönt kontor för mig liksom. Alltså, och går jag ut i vingården, vi säger att jag ska gå ut med hunden bara, så kan jag vara borta 4 timmar. För då har jag gått ut i en av vingårdarna här hemma i Allerum och så har jag hittat någonting jag behöver göra. Så går jag bara där och myser och bara njuter. Så jag ser inte det som ett jobb utan jag ser det mer som en livsstil liksom. Alltså vinbonde 24 timmar per dygn. Och lite destillering såklart.
Om du skulle berätta för någon som inte vet då, vad Lottenlund är för någonting. Nu har du berättat ganska mycket. Men jag tänker så här, om du skulle få säga det i en mening, vad skulle du säga då?
En skånsk vingård som skapar unika smakupplevelser skulle jag vilja säga.
Mm.
Skåne är ju viktigt för mig. Vi har ju många producenter väldigt nära.
Om du skulle få göra samma sak med Helsing Distillery då?
Den är lite svårare med värdeorden skulle jag vilja säga. Egentligen är det ju samma sak. Helsing Distillery skapar ju högkvalitativa destillat med ganska mycket fokus på egen odling eftersom vi då har både vinodling och äppelodling.
Mm.
Sen är det ekonomiskt väldigt svårt att destillera gin på egen druvsprit. För det är inte ekonomiskt försvarbart. Det skulle gå åt kopiösa mängder med vin för att göra en liter sprit. Och det är svårt att komma upp i 96% också. För det är så lagstiftningen ser ut. Ska du göra en gin så måste den göras på jordbrukssprit. Och jordbrukssprit är alltså den lista med många olika spannmål och den måste vara 96, någonting procent. Så du får inte göra en gin på en sprit som är 80% från början till exempel. Och det är tufft att komma upp i de alkoholhalterna. Så vi köper in druvsprit från Frankrike, men vi drömmer ju såklart om att få göra en helt egen gin här på gården. Vi får experimentera lite först och destillera vin på vår lilla panna. Vi har en receptpanna och se hur högt kan vi komma i alkoholhalten. För annars är det ingen gin. Då är det en sprit, helt enkelt.
Det är jättespännande att höra. För du har ju berättat lite tidigare när vi har mötts på mässor och sådär. Men om man tänker vinet då. När i tid övergick vinet till att också innefatta gin?
Vi hade destillering i tankarna redan på Öland. För min kära sambo blev väldigt förälskad i den här kopparpannan som står hos Vannborgen Vin och Lamm. Han tyckte den var så vacker. Men det krävs ju ganska stora investeringar i inte bara pannan utan även el och så är ganska omfattande. Så att vi hade ju inte planer på det från början där 2016-17 att börja med destilleringen där. Men vi startade upp 2020 tror jag. Då kom ju pannan, det tog lite tid där under pandemin. De ville ju inte komma hit, tyskarna, och installera den. För det var ju livsfarligt att åka till Sverige under pandemin. Så att vi fick lång tid på oss att utveckla receptet. Och vår första gin var ju botanical. Därför blev det också 19 olika ingredienser i den. Men nu tappar jag lite frågan vad du sa. Men,
nej, men det var väl egentligen hur övergången från vin till gin. Och det tycker jag du är helt inne på. Du missar det. Du är inte ute och letar någon annanstans utan du är rätt.
Nej. För det handlade ju om att vi ville ha en kopparpanna för att vi visste ju att vi skulle få mycket pressrester så att vi kan göra någon form av grapp eller marliknande produkt. Det får inte heta varken mark eller grappa, men en tolkning av de två dryckerna kan man göra. Och sen så har vi ju en äppelodling och det var ju en dröm om att göra egen äppelbrandy och lagra den. Och tar man då och köper in en ganska högkostnads alltså den är ganska dyr att köpa in en kopparpanna från Tyskland och att man då har en anställd som då ska bränna spriten så tänkte jag att då behöver vi kanske göra lite andra produkter och jag och min sambo alltid älskar gin. Vi dricker alltid gin innan maten när vi är på restaurang och så. Och vi kände bara, men alltså gin, det vill vi göra. Och då kom ju den här idén om att nej, men vi ska inte göra som många andra gör, kör på vete utan vi ska då köra på druvsprit för vi vill hitta kopplingen till gården. Så då blev det faktiskt så att vi började med druvsprit. Och vad jag vet så är vi de enda i Sverige som gör det på druvsprit. Jag vet att det är några som det ingår som gör egen, men de finns nog inte på Systembolaget, tror jag. Jag tror de kör det i sina restauranger bara.
Precis, att, det är min bild också.
Ja. Men det kanske kommer lite senare. Men det är ju det här med att komma ut i alkoholhalt. Så är kopplingen med gin och druvsprit från början. Och vår botanical då som var den första som kom ut. Som blev väldigt, väldigt smakrik. Den är ju nästan en drink i sig. Den behöver ingen tonic och ingenting.
Jag vill berätta lite grann om det nu när vi är inne på Helsing Botanical och inne på produkterna.
Ja, och från början kan jag säga att våra gin heter ju Lottenlund och det var lite en konflikt inne i mitt hjärta och min hjärna för att eftersom vi köper in druvsprit så blev det ju en konflikt där med att den inte kom från gården och då ska den ju egentligen inte få bära namnet Lottenlund. Och då hade vi börjat titta på att göra ett nytt varumärke. Vi hade en varumärkesstrateg som skulle hjälpa oss och samtidigt kommer då Fredrik och vill sälja sitt varumärke i Helsing. Han hade ju startat gin ungefär samtidigt som oss här i Helsingborg. Och han frågade helt enkelt, först frågan om vi kunde göra, om han kunde få göra sin gin hos oss och då sa vi nej. Och då så sa han, men då säljer jag aktiebolaget med varumärket i. Då köpte vi det och förlärade vi om våra gin till Helsing. Och Helsing står ju då för hals och syftar ju då på Öresund där vi ligger. Och Helsingborg och Helsingör heter ju så för att de ligger vid Öresund.
Vad ville ni fånga med den här smakrika produkten då? Hur kom det sig, alltså det här första receptet, du sa att ni hade ganska mycket tid på er att jobba fram det. Men vad var det ni ville fånga för något då? Vad kan man hitta för botanicals i den?
Vi ville ju fånga dels örter som går att odla eller som växer vilt här i Sverige. För det handlade ju om att vi hade som en dröm att göra vår egen gin också. Så vi skulle vilja kunna odla alla de örterna och plocka enbären. Sen så ville vi ha balansen där mellan pepprighet, friskhet, kryddighet. Och vi provade väl, vad ska jag gissa? Vi provade väl en 30 35-40 olika varianter innan vi i vår lilla jurypanel föll för den här nummer 3 i sista provningen, som då var så som receptet ser ut idag. Så vi hade en liten jury som satt i 6 månader och testade gin en gång i veckan ungefär.
Oj, vad tråkigt.
Och så blev det, ja, mycket tråkigt. Så trattar man ner det till slut, så är det bara 6 favoriter kvar. Och då blev det liksom, vilken ska vi välja? Och då föll faktiskt valet för allihopa på nummer 3. Och sen när vi hade släppt den så tänkte vi att okej, då kommer det någon att vill göra en Dry Martini. Och det går inte att göra på Botanical Gin, för den tar ju över hela paletten. Så att ska man göra en Dry Martini med en skvätt vermouth där i, så har ju inte vermouth en chans. Så tänkte, då behöver vi nu skapa en klassisk London Dry. En traditionell, lite engelsk i sin stil. Bara enbart koriander. Och då kom ju vår London Dry till där. Så då har vi ju varandras motsvarigheter. För det var svårt att lägga gin nummer 2 på den här traditionella 7-8-18 New Western Style. För då hade vi varit så nära Botanical. Så vi ville ju ha någonting som var motsats. Därför blev det enbär koriander i nästa.
Du är väldigt ren liksom.
Ja, precis, precis. Och sen så kom ju cucumber till genom en provning. Där Rickard som är gurkodlare här öster om Helsingborg. Han var här på en gymprovning. Han fyllde 50. Och då så sa han efter provningen, kan inte göra något kul med gurka? Det går inte att destillera gurka, sa vi. Det är ju bara vatten. Nej, nej, men ni får hur mycket ni vill. Ni får de som är skalfila, krokiga, böjda. De kan ni få istället för att grisarna får dem. Ja, men då så kan vi få hur mycket vi vill, så kan vi testa. Så vi testade lite olika sätt. Jag kan inte berätta för mycket då, för det är lite hemlighet såklart, men vi har destillerat kärnor, fruktkött och skal var för sig, och sen har vi gjort en blend av det och även då kryddor och lite sötmandel.
Ja, men den är jättespännande. Jag kommer ihåg när du hade med den någon, jag vet inte om det var innan ni lanserade den, när jag hade med den på Dylta ett år och man fick testa, och det var ju skithäftigt.
Vi hade med den en vecka innan den lanserades. Jag kommer inte ihåg om det var en vecka eller en månad innan den lanserades första gången.
Ja.
2022, och vi hade gjort 450 flaskor, och jag skulle vilja säga tack vare Gin & Tonic-festivalen så tog de slut på 24 timmar.
Det är ett ganska bra betyg.
Eftersom jag vet att många ginälskare var ju på festivalen.
Du kan få kalla dem nördar också, det är okej.
Okay. Jag vågar inte säga det. Och den tog slut så fort. Så måste det ha haft betydelse, tänker jag. Eftersom de flesta hade provat den där. Så att det är jätteroligt. Sen gjorde vi då 2 batcher förra året. Nu är det ett 100-tal kvar på Systembolaget. Den kommer inte i år, utan vi lanserar den igen nästa år.
Okay.
Mm. Vi har lite andra gin-projekt på gång just nu som också vill få lite plats.
Ja, spännande.
Så att, vi tar paus ett år.
Ja, ja.
Mm. Sen kommer tillbaka nästa år.
Men om man bara backar tillbaka lite grann och tänker på, vi pratade om en drya till er London Dry Gin med enbär och koriander där, men er Botanical, vad säger du att man skulle blanda från, vad är det för perfect syrup på den?
Alltså den har ju sin soulmate, har den ju hittat. Alltså det är ju, jag vet inte huruvida man får nämna märken här, och jag har inte alls köpt överhuvudtaget.
Nej, men det är okej, okay, det är okej. Okay. Jag har inte heller köpt, så det är bara att köra på.
Åhus Grape Tonic och vår Botanical, de har gått och gift sig. Herregud, vilken match det är. Alltså, det är helt perfekt. Den här grape-toniken från Åhus, just att den använder riktig juice också, den lyfter örterna väldigt mjukt och fint. Så att det är den absolut bästa kombinationen. Och det visste vi inte om från början, utan den kom ju av att vi skulle ha ett event ihop här i Helsingborg på Clarion's EU, ett hotell. För Åhus leverantör till dem och jag leverantör, så skulle vi köra en ginkväll ihop. Och då åkte jag över till Mattias på Åhus för att testa våra gin. Vi skulle göra en drinklista. Och vi hittade den blenden där, den matchen. Det blev riktigt, riktigt bra. Så att den är den absolut. Annars, om man inte får tag på Åhus, så brukar jag säga Schweppes Indian på glasflaska är jätteviktigt. Den har lite dåligt rykte, men det ska vara på glas. Så där är rejält med kolsyra i. Fever Tree är jättebra ihop, antingen den vanliga Indien eller Mediterranean. Det är väl mest de jag brukar köra.
Ja, nej, men det var väl många bra alternativ för lyssnarna. Och jag tänker en sån dag som sticker ut med en liten annorlunda smak då, som gurkginnen.
Mm.
Hur ska du tillreda den på bästa vis?
Antingen en vanlig, jag är ju en favorit av neutrala tonics, för jag tycker att svensk hantverksgin har så otroligt mycket smak i sig, så nu kommer säkert alla tonicproducenter bli arg på mig. Men, så att jag tycker att man ska inte bedöva den fantastiska kryddningen vi har med massa smaker på toniken, utan en neutral Indian eller original tonic, vad man har som bas, lite citrusig kanske. Där har vi faktiskt antingen, det är samma tonics egentligen på Helsing Cucumber, förutom att där kör jag gärna originaltoniken från Åhus, för han har ju, det är ju riktigt citronjuice, att citrusen i toniken gör att gurkan poppar upp lite och blir lite fräschare. Gurka kan upplevas lite sött. Den är ju lite släkt med melon, så den kan bli så här lite dessertsöt. Melon liksom. Men om man då har antingen en tonic med citron i som är hos original, eller att man kör någon Indian och skvätter på lite citronjuice, så poppar det upp lite. Då blir det lite fräscht. Så det är väl mitt tips med den.
Du nämnde också tidigare att man inte skulle ha sina vinfat och sina ginfat bredvid varandra.
Mm.
Och då tänker jag på en av de här produkterna som också finns listade på Systembolaget, och det är Single Barrel Gin. Vill du berätta lite grann om den?
Ja, det kan jag gärna göra. Vi hade ju 200 liter vin över i produktionen som vi inte riktigt visste vad vi skulle göra, men vi hade ju lagt enormt mycket tid och kärlek på det här vinet, så att vi ville ju liksom inte bara hälla ut det. Men det var vin som helt enkelt inte dög till våra premiumviner. Det var kanske lite för hög syra eller lite för lite socker, så det inte hade blivit tillräckligt mycket med alkohol. Och då hade jag ju varit i Spanien och sett hur alla värmuterier bara poppade upp överallt, att man började dricka mycket vermouth i Spanien för många år sedan. Och tänkte jag, men vermouth är ju då, det är ju vin, 70% måste det vara enligt lagstiftningen, och sen är det kryddor och sprit som lagras på fat. Så då tänkte jag, det kan vi också göra. Så vi testade att göra ett recept. Där är ju där är 19 olika örter i den med dominans av malört. Sen har vi ju i klassiska bakkryddor i Sverige, alltså som pomerans, kanel, kardemumma, vi har älggräs, fläder, massa olika. Jag kan inte alla, så jag brukar säga att oj, nej, men det är hemligt resten. jag kommer aldrig ihåg dem. Så vi tog de här 200 literna, gjorde en kryddsprit. Mellan 2 och 3 veckor låg kryddorna i, beroende på vilken krydda det var. Blandade kryddspriten med vinet och lade det på fat. Och sen när vi skulle tömma det fatet för att buteljera, så stod vi där, men alltså, nu har vi det här fatet, vad ska vi göra med det då? Det är ju superduper kryddat. Och då sa vi, ja men det här kan vi ju, vi lägger botanical gin på det, vad kan hända? Det är ju inget, den är ju kryddad också, vad kan gå fel liksom? Sen glömde vi bort det fatet, så det låg där ett helt år. Tänkte, det är ju alldeles för länge. Så att vi testade den efter ett år, tänkte det här måste vi buteljera nu, det kan ju inte ligga längre. Men sen benchmarkade vi den mot lite andra gin, fatlagrade gin, i en blint då. Och så insåg vi att den här lirar en helt egen klass. Så vi bestämde oss för att buteljera den rakt upp och ner från fatet. Vi gjorde ingenting, inga justeringar alls. Så har legat ett år på fat. Har vi kanske lite lämnat ginvärlden och gått över till någon form av kryddad konjak, skulle jag säga. Man känner ju enbär, men man känner ju så mycket mer smaker också, mycket varma kryddor.
Ja.
Det är en väldigt, väldigt god gin. Men man ska inte vara för traditionell i sitt tankesätt, utan man ska vara lite mer open-minded och tänka, eftersom den är väldigt smakrik av andra kryddor också. Så föddes den idén.
Det lät ju jättespännande, tycker jag. Och det lät också, det lät också som att det matchar lite grann. Nu när vi pratar om värmet och så vet ju att det är någonting som du också skapar.
Precis, vi har 2 olika, en Bianco och en Rosso. Det som är roligt är ju att Rosso gör man ju då en Negroni med vår gin. Så vi håller ju på med ett Campari-recept, men vi har inte kommit så långt med det, så det är lite hemligt fortfarande. Vi har lite andra projekt också. Vi har många projekt har vi. Vi vill mycket. Fylla livet med alla möjliga goda drycker innan vi går bort.
Men alltså just Negroni, det känns också som att svensk vermouth och överhuvudtaget Negroni som cocktail, den har ju slagit igenom på väldigt bred front.
Verkligen, verkligen. Det är ju supergott och jag tycker det är så roligt att vi är ett sånt, har blivit ett sånt dryckesland med väldigt hög kvalitet. Alltså både produktionsmässigt men även konsumenterna är också kvalitetsmedvetna. Alltså, det är superkul tycker jag.
Ja, men jag håller med och jag vet att jag skrev lite grann i den här gruppen Vi som älskar in på Facebook bara, jag tror igår, och då frågade om det var någonting som, det var någon som ville skicka med eller ställa fråga, och jag vet att Rebecca, hon skrev någonting om att man skulle testa Helsing cucumber och vitlök som en flytande tzatziki, och jag såg också ditt svar där att om jag testar den så blir hon den första att veta, så jag förväntar mig ju snart att du kommer att testa här i någon,
i
någon reel eller någonting som du får göra på.
Ja, exakt.
Ja, jag såg också att Fia skrev att hon brukade göra en gurktini också, så det finns lite roligt.
Ja, precis. Den finns med i deras bok ju. Så det var roligt att få vara med i boken också med den.
Ja.
Men den är speciell och unik. Jag vet att det är någon som har gjort någon gurkin till den här stora festivalen. Vad heter nu den? Sweden Rock. Någon tillfällig batch. Men inget som jag tror har varit på Systembolaget så.
Nej.
Så jag tror faktiskt vi är de enda som har gjort det på gurka. Förutom Henriks då, men det är ju inte... De är inte samma klass riktigt. Riktig gurka.
Nej, men jag tänkte säga, jag kom faktiskt på, du frågade om det här med vin förut också, om samarbeten. Så. Mm. Jag vet ju att Wine Mechanics tror jag ger bort sina restdruvskal till Stockholms bränneris nya Pink, den uppdaterade vet jag. Att där är det något samarbete också, apropå hur man gifter vin och gin. Så det var bara, jag poppade upp i skallen utifrån det vi pratade om tidigare. Fia Ronge då, hon undrar också om det finns fler fruktbär eller grönsaksodlare än gurkodlare då i närheten som ni kan göra fler samarbeten med. Jag tror hon fiskar lite grann här.
Ja, precis. Alltså, vi hade ju en tanke med tomat, men vi har inte gjort någonting med den. Och sen vet jag att Aris Vingård har gjort med tomat, en tomatsprit eller gin, tomatginsprit tror jag det var. Sen vet jag att Kyflinge har väl tomatkvistar i sin, så att vi har väl lagt idén lite på is. Vi har många idéer och man får liksom lite sortera vilket som är roligast och viktigast och lättast, enklast, eller man ska säga, inte för att vi är lata, men vi har ju till exempel hållit på med en maskrosgin. Vi släppte ju lite grann förra året. Tanken är väl att vi ska samla mer maskrosor i år och släppa nästa år. Och den blev väldigt, väldigt spännande. Och den har vi gjort tillsammans med Orangeriet som är då en restaurang i Ängelholm. Så att vi har många olika projekt. Så den maskrosgin tänker vi att det ska vara som en vårgin. För det är också så att tack vare Systembolaget och deras brist på plats så är det många destillerier som jobbar med en, två huvudgin och sen får man jobba med småsläpp. För de har ju så ont om plats så de blir ju inte, ska inte säga irriterade, men jag vet att de begränsade svenska vinodlare med att de fick bara släppa två viner på en och samma månad.
Jaha, okej.
Okay. Fast de ville släppa tre, ja. Men det fick de inte. Vi begränsade monopolet samtidigt som det gör oss möjligt att göra fler småsläpp. För det tar inte lika stor plats, för det säljs ju slut direkt.
Ja, och det kan ju vara ganska roligt också. Det blir en liten hype.
Precis, man blir lite innovativ då. Ja. Vad ska vi nu hitta på för kul? Ja.
Vilken är din personliga favorit av dina gin?
Alltså, den första slår ju allt. Så är det ju. Den första bebisen, eller den första... Alltså, det är ju... Botanical är ju min... den är helt fantastisk. Den är så mjuk och kryddig och smakfull och tar ju hela paletten med storm, liksom. Så att det är min absoluta favorit.
Vilket är ditt eget favoritvin då, av de du har skapat hittills?
Den är ju lite svårare att säga eftersom att det är ju så många viner som har blivit den första. Som jag gillar ju jättemycket vårt Selens som har vårt första premiumvin som vi släppte 2020. Med en blend mellan Solaris och Muscaris som jag har legat på franska fat. Men sen släppte vi ju första fatjästa vinet nu i julas. Lotima Ivory. Som det bara finns två fat av. Och där är ju supermycket smör, nöt, nötter, krämighet, munfyllnad, en frisk pigg syra som bryter av. Och eftersom det blev första faten av det vinet så blev det också en favorit. Så att den är svårare att säga just på vinet som släpps nya första gångs viner hela tiden eftersom vi är ny vingård.
Ja, men jag spannade in på vad som finns på Systembolaget just nu listat och det är ganska mycket ju.
Ja, det är det ju.
Du har ju ett helt gäng.
Återigen, tack vare monopolet så måste svenska vinodlare hålla på med vinprovningar, alltså vinturism. Vilket gör att vi behöver ha 4-6 olika viner så vi kan skapa väldigt trevliga provningar på plats. Så att det är också positivt.
Det är en sån reglering, alltså det visste jag inte.
Jo. Mm. Så att vi har, har vi 4 eller 5 viner på Systembolaget nu? Jag har ju en som släpps nästa vecka, en ren Solaris ståltankslagrad som är från 2021. Som har legat precis. I gästfällningen i 10 månader som är så där krämig och rik i munnen. Och sen så är det då, den är ändå fortfarande pigg med sina äpple, päron, citrus, alltså lite blommighet. För det är mycket primärfrukt i den. Det är inga fat i den som döljer frukten utan den är väldigt frisk och pigg. Det perfekta vårvinet med nässlor, sparris och goda grejer, skaldjur. Mm. Så den släpps nästa vecka och ligger väldigt bra till prismässigt också eftersom den är ståltankslagad. Så det är väl ett litet vårtips i så fall. Om man aldrig har druckit svenskt vin innan så är det perfekta instegsvinet till svenskt vin.
Bra tips. Och jag tänker också när jag ser de här så vet jag ju att ni har ett samarbete också med en konstnär på etiketten, eller hur?
Ja, det stämmer. Det var ju så att Claes Håkansson som är en lokal konstnär, han ritar ju av kända vinetiketter från hela världen och har utställningar i Dubai, Barcelona, New York. Han bor ganska nära oss här, vi är vänner privat. Så han fick ju uppdrag när vi kläckte idén i Toscana eller från Öland att skapa vår logga. Och då gjorde han det till vingården med ett glas och så. Och sen 2019 när vi skulle släppa när vi tog vår första skörd, då fick han i uppgift att skapa även vinetiketterna. Så för honom är det ett konstverk på etiketten och så är det hans tolkning när man kör runt vinet och luftar det i glaset. Och så är det små prickar som då ska symbolisera små druvor. Så varje flaska är egentligen en tavla kan man säga. Alltså alla ser ledarna ut. Vissa väljer ju att ha olika målningar på sina etiketter. Men vi har då valt att ha samma på vinetiketten. Så det är Claes Håkansson som gör det, ja.
Ja, men spännande bakgrundsstory där också. Ja. Om man tänker lite mer då, för du nämnde ju den här besöksverksamheten. Berätta om den. Hur fungerar det? Hur besöker man er?
Ja, men vi har ju på vår hemsida så släpper vi ju, när det gäller vinproduktion eller vingårdsvandringar och vinprovningar så är det ju framförallt sommarhalvåret. Vi vill visa ut Lottenlund när besökaren får den absolut största upplevelsen genom att det här är väldigt vackert och grönt att besöka. Så att det är väl att föredra att besöka vingården på sommarhalvåret. Då går man ju en vingårdsvandring och sen går man in i vineriet så får man en liten aperitif och så får man lära sig lite om vinmakningen som vi har här på Lottenlund och sen sätter man sig ner och provar lite olika viner då. Vi har lite mat i begränsad form också. Vi har någon vinlunch och vi har lite winemakers och så här. Lite ost och skärk. Och allt det finns på vår hemsida. Men är man då är man 6 personer eller fler så kan man boka en privat provning också. Om man är ett gäng killar eller familjen eller kollegor.
Hur ser det ut med boende och sånt om man ska besöka er då?
Ja, då ligger vi ju med 15 minuter från centralstationen i Helsingborg. Tyvärr har Region Skåne precis tagit bort vår lokalbuss. Vi hade den precis utanför vingården innan. Men jag har avtal med taxi. Det kostar 250 kronor för enkel väg från bil med 4 personer. Eller minibuss med 8 personer kostar 375. Så att det är nästan samma som att åka buss prismässigt. Annars kan man cykla. Från stan tar 30 minuter. Är det bra väder och det är jättehärligt. Närmsta busshållplats ligger 1,7 kilometer härifrån då. Annars är det ju bil och så får man spotta.
Ja, men det låter väl som en jättebra idé.
Ja.
Och, ja. Jag tänkte så här, vi närmar oss slutet så. Och någonting som jag brukar ställa frågan, och det känns ju verkligen att du har en enorm drivkraft kring det här att skapa med både värdskap men också dryckesupplevelser. Men vad skulle du säga att du är mest stolt över? Förutom dina barn och så vidare.
Ja, såklart. Jag är nu mest stolt över att vi har ett helhetstänk, att vi jobbar med att ta ut så mycket som möjligt av råvaran och att vi tänker att vi har stort fokus på upplevelsen, besökarens upplevelse av våra produkter. Att vi har lyckats ganska bra från att de besöker oss och får den upplevelsen till att de kan köpa hem och prova vinerna hemma tillsammans med vänner. Och att de kan ha liksom besöket på hornhinnan, den upplevelsen de fick här. Så att, ja. Det är väl det jag känner, att vi har fått liksom som en slags helhet. Det är ju ingen, det är ingenting som... ingenting var ju planerat från början, utan det var att okej, då gör vi så här då. Ja, men då testar vi detta. Jag kan säga till exempel, vi hade ju där 2016 när vi hade planterat, hade vi ju 5 ton äpple som vi hade fått kasta om inte jag hade sagt liksom, att vi måste göra någonting. Vi kan inte ge allt det till fåglarna.
Nej.
Det kommer bara trilla av liksom. Så jag fick kontakt med en kille som kunde musta till oss. Vi hade ju ingen egen byggnad då. Så han gjorde ju äppelmust och sen så har vi ju 10 bikryper, så vi har ju en hel del honung. Jag blev ju biodlare 2016 också. Ju. så massa honung. Alltså, allt det här kan ju inte vi äta. Vi måste ju sälja detta. Och var säljer vi det? Vi har ju ingen gårdsbutik. Nej, men då får jag väl åka runt på mässor och festivaler och julmarknader och sälja äppelmust och honung. Och det gjorde jag ju de första 2 åren. Och alla kunder som handlade om mig, då var det i min broschyr om vinodlingen. Jag hade roll-ups med vinodling bakom. Alla blev så, så att det blev liksom min inträdesbiljett till hela marknaden. Blev min äppelmust och honung. Och då är man ju välkommen överallt. För då behövs ju inga serveringstillstånd eller så här. Inga väktar eller någonting. För det är ju alkoholfria produkter. Så att med de 2 produkterna så blev det som mina visitkort liksom. Så jag fick spridning på vingården de 3 första åren utan att egentligen göra det medvetet. Utan det var ju en omedveten handling. Så det var ett bra start och sen har vi då liksom byggt på det efterhand. För det var ju inte helt lätt att öppna besöksverksamhet under pandemin.
Nej, med de
restriktionerna. Ja. Men det blev ju väldigt lyckat för Skåne, för att alla de som brukar resa i Italien på vinresor och cykelresor, de cyklar ju i Skåne istället.
Ja, det skapade skånska Toscana liksom.
Exakt, det är ju alltså vinturismen har ju haft hjälp av coronan eftersom folk var tvungna att vara hemma. Så att det är jättebra att det blev så.
Det låter ju så onekligen,
med covid. Ja.
Det låter ju onekligen som att ni har väldigt mycket på gång hos er och så. Men vad händer det här näst i framtiden? Vad har ni för planer?
Nu har jag ju en stor plan som jag gör lite så här när jag har lite tid över tillsammans med en kollega. För jag vill ju inte bara lyfta mig själv, utan jag vill ju lyfta hela den skånska näringen, både inom mat och dryck. Framförallt, jag brinner ju såklart för vin och destillat, för det är ju min livsdröm så att säga. Men jag vill lyfta allting som finns på det dykade bordet, den dykade måltiden. Och jag och Jennica, vi startar upp en skånsk mat- och dryckesfestival nu på Sofiero slott i september. Med alla skånska viner, öl, sprit, gin, kombucha, äppelmust, cider, allt som går att dricka. Och sen så kommer vi bygga upp en stor saluhall uppe vid deras fotbollsplan på Sofiero slott, där vi då kommer ha matproducenter som säljer grönsaker, honung, äppelmust, alltså icke-alkohol, allt som går att äta. Och sen kommer det vara masterclasses och workshops och provningar och föreläsningar och som Thomas Nilsson, som är jätteduktig på Ödåkra spritan, gamla statliga spritfabriken som ligger 2 kilometer härifrån. Han är jätteduktig på hela den historien kring AB Vin och Spritan. De ägde den när man hade den här Ödåkra taffel som de producerade. Så han kommer köra föreläsningar om spritfabriken och Ödåkra taffel och... Vi har Kat Lindeberg och Louise Bondebjerg som kommer att köra workshop i dykningar, med dyka med naturen. Titti Kvarnström och Sandra Mastio kommer att köra matlagningskurser eller masterclass i matlagning. Så där kommer att finnas allt för mat- och dryckesälskaren. Så det gör jag lite vid sidan om nu.
Ja, det låter som en sån här liten grej bara att dra ihop. Så, med höger hand, vänster handen.
Precis, ja. Och där har jag haft Veronica med Gin & Tonic-festivalen lite som ett bollplank också. Det är jättebra. Hon har kört festivalen, det är väl tredje året Gin & Tonic-festivalen går nu, va?
Ja, precis.
Ja, den längtar vi jättemycket till. Den var ju inspirationen till vår Skåne Foodfest på Sofiero. Fantastisk känsla och miljö och alla ginproducenter och alla ginälskare som skapar detta tillsammans. Alltså, den känslan, den vill vi skapa här i Helsingborg. Så att, hoppas att vi lyckas.
Ja, men jag håller tummarna för er.
Ja. Ja.
Är det dina avslutande ord så?
Vi kommer till drinkmässan också i Göteborg. Det ska bli jätteroligt. Vi har ju en hel del efterfrågan på våra produkter i Göteborg. Det är jättehärligt.
Mm.
Och sen så är det ju är vi på Skepparps vinfestival på Österlen som är jättetrevligt om man är intresserad av vin. Svenskt vin, så är ju 12 producenter på Skepparps vinfestival i slutet på juli. Annars så rullar det på. Vi är snart klara med beskärning av 45 000 rankor. Då ska vi binda ner 45 000 armar.
Ja, det låter som ett skämt när du säger det där. Liksom.
Ja. Så att våren får inte komma för tidigt. För vi är inte klara än.
Ja, det låter som att ni aldrig kommer bli klara för att ni utvecklas hela tiden.
Ja, så är det.
Ja, nämen stort tack för att du ville vara med i Ginpodden.
Ja. Tack, tack. Det var jättekul att prata med dig.
Sköt om det så mycket så hörs vi. Hej!
Ja, detsamma, detsamma. Hej, hej!
Du har lyssnat på mig, Joakim Lundin och Ginpodden. Jag skulle bli superglad ifall du vill dyka in i någon favoritpoddspelare och så sen så ger du mig någon form av betyg. Bra eller dåligt, det bestämmer du. Givetvis blir jag extra glad om det är bra. Och sen om du har några funderingar eller så får du gärna höra av dig med tips och dylikt till ginpodden@gmail.com. Och om det är så att du vill ha något samarbete eller vill höra av dig med synpunkter och så vidare så dra ett mail till ginpodden@gmail.com. Sen får du givetvis följa mig i sociala medier också. Framförallt Instagram. Tack för idag. Hej hej!